إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، detta är lektion 2 i dygderna av dhikr. Och vi fortsätter läsa från Ibn al-Qayyims bok. Och vi har kommit fram till fa'ida nummer 26. Ibn al-Qayyim rahimahullah, han säger att sammankomster av dhikr är sammankomster av änglar. Och sammankomster av lagu wa ghafla, där man är, man försummar Allah subhanahu wa ta'ala, man inte nämner Allah subhanahu wa ta'ala utan istället nämner förbjudna saker och dåliga saker, är sammankomster av djävulen, eller av djävular, shayatin. Så låt al-abd, slaven, välja vilken han tycker bäst om, vilken som han föredrar, för han kommer vara med dess folk i detta liv och i nästa liv. Är ni folket av dhikr eller folket av ghafla? Folket som änglarna dras åt eller folket som shaitan dras åt? Så välj vilket sällskap du vill vara med i detta liv och i nästa liv. 27. Att dhikr gör människan lycklig. Den som minns Allah, och den gör också folk i hans umgänge lyckliga. Och denna person som själv är lycklig och hans sällskap är lyckliga, det är han som är mubarak aina ma kan. Det är han som är välsignad vart han än befinner sig. Men personen som försummar, som glömmer Allah subhanahu wa ta'ala, det är personen som är olycklig, och hans sällskap är de som är olyckliga. 28. Att personen som ständigt minns Allah kan känna sig säker från ånger och förlust på domedagen. För i varje sammankomst, i varje sittning där man inte nämner Allah subhanahu wa ta'ala, där man inte nämner sin Herre, kommer man att ångra och kommer vara en förlust emot dig, eller kommer vara en förlust på domedagen. Ånger och förlust på domedagen. Och det här har vi nämnt hadither som tyder på. 29. Att personen som minns Allah i ensamhet, och denna dhikr får honom att gråta, när han minns Allah och tänker på Allah subhanahu wa ta'ala, så får det honom att gråta och hans ögon fylls med tårar. Det här är en person som kommer att få Allahs skugga på domedagen. Den varmaste dagen, den dagen då det inte finns någon skugga förutom Allahs tron. Och folk står i solens värme, och de är omgivna av dess värme. Och denna person står under Ar-Rahman Azza wa Jals skugga. Är det någon som kan beviset för det? Bara så där kort indikera, Abdurrahman. Hur många är de?
Sju.
Namn de sju som får skugga under Allahs tron på domedagen. Hadith Abi Huraira, som finns i Bukhari och i Muslim. Och den sista av dem är وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. En person som mindes Allah i ensamhet och hans ögon fylldes av tårar, eller började rinna med tårar. Så personen som minns Allah subhanahu wa ta'ala i ensamhet och gråter, kommer inshallah att få denna dygd, att vara under skuggan på domedagen, då solen kommer nära, då folk står och svettas under solen. 31. Man kanske vissa tänker, men du hoppade över 30. Och vi sa i början att vi hoppar över vissa punkter för de liknar andra, eller så baseras de på en svag hadith eller någonting sånt. Så det är för kort. Eller vi kan nämna den här punkten också, 30. För det finns ikhtilaf om hadithen, om den är autentisk eller inte. Personen som sysselsätter sig med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala kommer att få bättre än det som andra människor får, de som ber om gott. Det finns de som ber om gott, och den här människan, han är så upptagen med dhikr att han glömmer bort, eller han är så upptagen med dhikr att han inte ber Allah om vad han vill ha. Han kommer få bättre än de som ber Allah om det de vill ha. Och detta baseras på hadith Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: قال الله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. Personen som är upptagen med att göra dhikr, eller profeten sa här att Allah säger att personen som är upptagen med att minnas mig, så upptagen att han inte frågar mig, kommer jag att ge mer eller bättre än de som frågar mig. Och denna hadith finns berättad av Bukhari i hans Khalq Af'al al-Ibad. Och då kanske vissa tänker, men vadå Bukhari, alla hadith är autentiska, eller hur? Ja? Men faktum är att Bukhari har faktiskt 25 böcker, och det är bara en där han har som villkor att alla hadither ska vara autentiska. Han har andra böcker som är som andra hadithböcker, där han samlar svaga och starka hadither. Och den enda boken som är utan svaga hadither är Sahih Bukhari. Men till exempel Khalq Af'al al-Ibad är en annan bok som innehåller svaga hadither. Taib. Det finns berättat i denna bok och Al-Bazar och andra böcker. Och Ibn Hibban säger att hadithen är påhittad, medans Ibn Hajar al-Asqalani säger att hadithen är hasan. Alltså den är godtagbar. Och Suyuti nämner också att den har shawahid, hadithen som vittnar till, eller som stärker den.
Ja.
Det är det som vissa påstår och andra säger nej. I alla fall, det finns ikhtilaf om hadithen, Allahu alam. Så vi Sheikh Albani nämnde den i silsilat hadith al-da'ifa, taib, volym 3. Så Allahu alam. Punkt 31: att dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala är den lättaste formen av dyrkan, samtidigt som det är den ädlaste och bästa formen av dyrkan. För att röra på tungan är det lättaste som finns. Det finns ingen kroppsdel som är så lätt att röra på som tungan. Och Ibn Qayyim säger, om vi skulle röra en kroppsdel lika mycket som vi rör tungan, så skulle det vara väldigt svårt. Eller han säger det skulle vara omöjligt. Eller hur? Röra på tungan och göra dhikr är det lättaste som finns. Den lättaste formen av ibadah, samtidigt som det är den bästa och ädlaste. Trettiotvå. Att dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala är riras al-jannah. Yani det som slaven planterar i paradiset. Det han sår i paradiset. Det har berättats i Tirmidhi från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: jag träffade Ibrahim kvällen då jag togs upp till himlen, och han sa: ja Muhammad, förmedla salam till din umma och berätta för dem att paradiset har en perfekt, eller en tayyibatun turbatu, att den har en fin jord, fräscht vatten, och att det är qi'an, det är mycket öppen mark, och att det som man planterar i paradiset är subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, berättade Tirmidhi. Och det lades till i Tabarani: wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yani det som gör att änglarna planterar träd till dig i paradiset är dessa ord. Du säger subhanallah, planteras ett träd. Alhamdulillah, ett träd. Allahu Akbar, ett träd. La ilaha illallah, ett träd. La hawla wa la quwwata illa billah, ett träd. Och så vidare. Och den här hadithen, det finns ett ord där i qi'an, att paradiset är mycket öppen mark. Qi'an, de säger på arabiska, wa hiya al-ard al-mustawiyatun al-khaliyatun min ash-shajar. Det är jämn mark som är fri från träd. kan man säga på svenska, någon slätt eller någon öppen mark liksom. Stort, tomt område. Och då har vissa liksom spekulerat i hur kan det här gå ihop med att paradiset beskrivs som Jenna genom trädgårdar. Och trädgårdar har följt med träd och andra vackra växter. Så hur går det här ihop? Och Tibi, en av de tidigare ulema som har förklarat Bukhari, han säger att paradiset var tomt och öppen mark tills det att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde att man då planterade träd och byggde slott på tjänarnas mark i enlighet med deras gärningar. Alltså i början var det tomt, paradiset. Men sen beroende på slaven som ska få denna plats i paradiset och vad han gör, byggs slotten och planteras träden. Det är en förklaring. Och en annan förklaring är att vissa platser i paradiset är fulla av träd och slott och andra platser i paradiset är tomma. Alltså bara öppen mark. Så det finns ingen motsägelse. Och speciellt då paradiset är väldigt, väldigt stort. Då den minsta personen i Jenna får som 10 stycken jordklot. Lika stor plats. Så att det finns platser med träd och platser utan träd finns det ingen motsägelse i. Och inte heller någonting dåligt i. Tirmidhi berättar också från Abi Zubair från Jabir från profeten alaihissalatu wassalam att han sa: den som säger subhanallahi wa bihamdihi kommer det att planteras ett träd eller en palm i paradiset för. Den som säger subhanallahi wa bihamdihi kommer det planteras ett träd eller en palm i paradiset för. Tayyib. Så vad är det man kan då säga för att få dessa träd i paradiset? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah och subhanallahi wa bihamdihi. Dessa 6 saker fungerar alla på detta sätt då. Att det planteras ett träd eller en palm för dig i paradiset.
Jag läste också att om man säger subhanallah al-adim och bihamdi, då får man också.
Mm. 33. Han säger att belöningen man får för att göra dhikr har inte nämnts för någon annan gärning. Alltså så stor belöning har inte nämnts för någon annan gärning. I Sahihain, yani Bukhari och Muslim, berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: den som säger la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 gånger per dag kommer att få belöningen av att han har släppt 10 slavar. Han kommer få 100 hasanat. 100 synder kommer att suddas bort. Och han kommer få skydd från shaitan hela den dagen tills det att kvällen faller in. Och ingen kommer med någonting bättre på domedagen förutom en person som har gjort mera än honom. En har sagt mer än 100 gånger. Så subhanallah, att säga denna dhikr 100 gånger per dag finns det så mycket belöning. Som att släppa 10 slavar. 100 hasanat. 100 synder går bort. Och skydd från shaitan hela dagen. Vilket vi alla är i behov av. Eller hur? Att skyddas från shaitan. Denna riwaya nämner på dagen. Och det finns ju många andra ulema som säger att det här ska sägas då på morgonen. Eller på kvällen. Alltså efter fajr. Eller innan maghrib. Om man säger det innan maghrib får man också skydd hela natten. Man får samma belöning. I en annan hadith så sa profeten alaihissalatu wassalam: den som säger subhanallahi wa bihamdihi 100 gånger per dag, hans synder kommer att förlåtas även om de är lika många som skummet på havet. Och den hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Inni subhanallahi wa bihamdihi 100 gånger per dag förlåter inshallah ta'ala alla dina synder. I Muslim berättas det också från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa att jag ska säga subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar är mer kär till mig än allting som finns under solen. Yani dessa ord är mer kära till mig än allt som finns på jorden. Att bara säga subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah. Så det finns väldigt stor dygd i dessa ord. Att säga dem. Man kan säga dem i vilken ordning man vill, hur mycket man vill, när man vill under dagen. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Och sen nämner han också några hadither som Allah alam inte är autentiska. Och en av dem är den kända hadithen du'an som man säger när man går på marknaden. Du'a suq. Den som säger la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kommer att få 1 miljon hasanat. 1 miljon synder kommer tas bort och han kommer att höjas i 1 miljon nivåer. Denna hadith, Allahu alam, är inte autentisk. Sheikh Albani säger att den är hasan i Tirmidhi. Men Allahu alam, Abu Hatim Razi, en av de stora lärda från förut, han säger att den hadith är munkar jidden. Den är väldigt, väldigt klandervärd, väldigt dålig. Alltså väldigt svag. Och Ibn al-Qayyim säger själv i en annan bok, hada hadithun ma'lul. Denna hadith under all kritik och liknande hadither är inte autentiska. Och Imam al-Muhaddithin Bukhari säger också hade hadithun munkar. Denna hadithen är då under all kritik, munkar. Så Allahu alam, om dessa stora imamer har denna åsikt om hadithen, så har utan tvekan deras uttalanden företräde. Och de lärda säger ett igenkännetecken på att en hadith är påhittad är överdrivet mycket belöning för någonting litet. Som till exempel här. Det nämns miljoner, miljoner hasanat och sånt. Allah, för att säga en enda dua som tar några sekunder. Allah. Så Allah, det som verkar vara korrekt är att hadithen är svag. Punkt 34. Att ständigt minnas Allah. Att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala ger personen en säkerhet från att glömma bort Allah, vilket kan leda till att personen glömmer bort sig själv, och vilket får personen att glömma bort hans välfärd i detta liv. Som Allah Ta'ala säger, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسَوْا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah säger i surat Al-Hashr, vers 19, var inte bland dem som glömde bort Allah, vilket fick dem att bli bortglömda, eller glömma bort sig själva. Och det är de som är al-fasiqun, det är de som är syndarna. Yani personen som glömmer bort Allah, som inte minns Allah, kommer att glömma bort hans eget bästa, hans egen välfärd, vad som gynnar honom, vad som skadar honom, och lever ett liv långt bort från vad som kommer att gynna honom. Och Ibn al-Qayyim säger att denna person som glömmer bort sig själv kommer att sysselsätta sig med saker som kommer att leda honom till undergång. Och detta råder det inget tvivel om. Som en person som livnär sig på en åker, en skörd, och bara försummar den här skörden. Han tar inte hand om den. Han vattnar den inte. Han bryr sig inte om den. Han säger utan tvekan så kommer den att vara fruktlös. Den kommer inte att gynna, eller hur? Den kommer att vara en dålig. Det kommer inte vara någonting bra. Fast han säger att en skörd till exempel, om du försummar den kan någon annan ta hand om den. Men om du försummar dig själv och glömmer bort Allah och glömmer bort dig själv, kan någon annan ta hand om dig? Nej. Så personen som glömmer bort Allah straffas med att glömma bort sitt eget bästa. Och det här är situationen av kuffar. De har glömt bort Allah, de har glömt bort hans lagar och bestämmelser. Och de har även glömt bort deras eget bästa. Och lever därför i ett mörker. Så han säger den enda räddningen från detta är att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att vara upptagen med att minnas Allah. Och att ens tunga ständigt ska vara fuktig i att minnas Allah. Och att man ska göra dhikr av Allah som lika viktigt som ens liv, som man inte kan vara utan. Maten som man skulle dö om man inte fick. Man ska göra det som vatten, behovet man är av vatten när man är törstig. Eller behovet man är av kläder vid stark hetta eller stark kyla. Eller ett skydd som man bygger mot kyla eller mot starka vindar, hårda vindar och så vidare. Jenny, hur ska dhikr vara? Det ska vara någonting livsviktigt. Som vatten i öknen. Som kläder ute i kylan. Eller hur? Som mat och så vidare. Det ska vara viktigare. Och så säger han att det är då muslimer ska vara väldigt mån om att göra dhikr så här viktigt i hans liv. För hur kan man jämföra hjärtat och själens död med kroppens död och undergång? En person som glömmer bort Allah tar död på sig själv. Alltså han glömmer bort sig själv, vilket leder till hans egen undergång. Personen som glömmer bort att äta och dricka tar död på sin kropp. Men att ta död på själen och hjärtat är värre. För han säger att personen som glömmer bort att äta och dricka och så vidare kan i många fall komma tillbaka. Han kan bli frisk igen. Eller hur? Men personen som tar död på sin själ och sitt hjärta kan nästan omöjligt ta sig tillbaka och bli frisk. Och han säger att om detta skulle vara den enda nyttan med dhikr så skulle det räcka. Och så säger han att den personen som glömmer bort Allah Ta'ala, glömmer bort sig själv i dunya och kommer på domedagen att bli bortglömd i straffet. Allah Ta'ala säger: وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah säger vad som kan betyda att den som vänder sig bort från min dhikr kommer att få ett lågt liv, ett besvärligt liv. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Och vi kommer låta honom återuppstå blind på domedagen. Han kommer att säga: Herre, varför har du låtit mig återuppstå blind då jag var seende i det världsliga livet? Och då så svarar Allah: för att du, när våra verser, när våra tecken kom till dig, så glömde du bort dem, och idag ska du glömmas bort. Surat Taha, vers 124-126. Ej, du kommer glömmas bort i straffet på samma sätt som du glömde bort våra tecken, våra verser. Du mindes dem inte och agerade inte på dem. Och han säger att personen vänder sig bort från Allahs dhikr. Betyder flera saker. Att han vänder sig bort från boken som Allah har sänt ner. Yani den som vänder sig bort från Allahs bok kommer att få ett lågt liv. Ett liv fullt av bekymmer och sorger, besvär och så vidare. Och det omfattar också vad som finns i Koranen. Att personen vänder sig bort från det som nämns i Koranen. Allas namn, Allas attribut, Allas beordringar. Att minnas Allas välsignelser. Så personen som vänder sig bort från Allas bok kommer att vända sig bort från allt detta automatiskt. Så den personen som vänder sig bort från Allas bok, inte reciterar den, inte reflekterar över den och inte implementerar den och inte förstår sig på den, hans liv kommer att bli ett lågt liv. Mudayyaqa. Det kommer bli yani, väldigt, vad kan man säga, mudayyaqa på arabiska betyder trångt. Han kommer leva alltså deprimerat, depressioner, muaddiben. Han kommer leva i ett elände, kan man säga, ett elände, ett ständigt straff i svårigheter och motgångar. Och det har sagts i tafsir på den här versen att den som vänder sig bort från min dhikr kommer att få ett liv fullt av svårigheter och motgångar. Det har sagt att det här är i el-barzakh. Och el-barzakh är livet mellan detta och nästa. Igen i graven. Att han kommer få straff i graven. Ibn Qayyim säger as-sahih. Det korrekta är att det här omfattar både det världsliga livet och straffet i el-barzakh. Han kommer leva med motgångar och svårigheter i båda dessa liv. Och i nästa liv kommer han att glömmas bort i straffet, alltså i helvetet. Och det här är till motsatsen av folket av Sa'ada, folket av lycka. För deras liv i detta världsliga liv är gott, och deras liv i el-barzakh är gott, och deras liv i nästa liv är också gott, fyllt av belöning. Som Allah Ta'ala säger: "Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Att den som gör rättfärdiga gärningar, vare sig det är en man eller en kvinna, samtidigt som han är troende, kommer vi ge ett gott liv. Han säger det här är i det världsliga livet. Yani, vem kommer få ett lyckligt liv? Den som lever med iman och gör rättfärdiga gärningar. Han kommer leva ett lyckligt liv i det här livet, i dunya. Och så säger Allah: وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Och vi kommer att belöna dem ut med det bästa som de har gjort. Yani, i nästa liv kommer vi att belöna dem med en ännu större belöning. Nahl, Nahl 97. Och så nämner Ibn Qayyim tre stycken verser till som handlar om exakt samma sak, att den som gör gott belönas i detta liv och i nästa liv.
Så 87.
97. Yani jazaa'an fi dunya wa jazaa'an fil akhirah. Fal ihsan lahu jazaa'un mu'ajjal wa la budd. Han säger att leva rättskaffens, att leva gott, har en påskyndad belöning in i detta liv. På samma sätt som att leva syndaktigt har ett påskyndat straff. Så han nämner här att personen som då lever muhsin, som lever rättskaffens, kommer få inshirah sadr, hans bröst, hans hjärta kommer att typ vidgas. Han kommer ha ett öppet hjärta, ett stort bröst. Alltså han kommer vara lycklig, han kommer må bra. Hans hjärta kommer att vara frisk, han kommer vara lycklig. Han kommer njuta då han ber till sin Herre, då han dyrkar sin Herre Azza wa Jal, då han lyder honom, då han minns honom. Och hans själ kommer att njuta av att älska Allah subhanahu wa ta'ala och att minnas Allah. På samma sätt som personen som lever syndaktigt kommer att få deep sadr. Han kommer att då, han kommer leva med mycket motgångar, mycket svårighet, mycket oro. Han kommer få hårt hjärta. Hans angelägenheter kommer att bli splittrade. Han kommer bli förvirrad. Han kommer leva i ett mörker. I sorg, besvär, motgångar och så vidare. Och han säger att det här är någonting som alla som har ett liv i sitt hjärta känner till. Och det här är alla dessa motgångar, sorg och besvär och det här mörkret han lever i, är uqubatun ajila, ett påskyndat straff, narun dunyawi, en världslig eld och Jahannam hadira, och ett nuets Jahannam som personen lever i. Och att vända sig till Allah, att dyrka Allah, att vara nöjd med Allah och det som Allah har kommit med, och att fylla sitt hjärta med kärlek till Allah, och att ständigt vara upptagen med att minnas Allah, och att glädjas åt att känna till Allah, är thawabun ajil, ett påskyndat belöning, och jannatun hadira, ett nuets paradis, och ishun la nisbatun li'ish al-muluk ilayhi al-batta, och ett liv som inte ens konungarna kan närma sig, en lycka som inte ens konungarna kan närma sig. Och så nämner han dessa fina uttalanden från Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, som var hans lärare. Ibn Taymiyyah brukade säga: inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannat al-akhirah, att Allah har sannoliken ett paradis i detta liv. Den som inte träder in i detta paradis kommer inte heller att gå in i nästa livs paradis. Men att njuta av att vara muslim, av att ha iman, av att älska Allah, det här är ett paradis i det här livet. Och den som inte träder in i detta paradis kommer inte heller att träda in i nästa livs paradis. Och han sa en gång till mig: vad ska mina fiender göra med mig? Jag har mitt paradis och min trädgård i min bröstkorg. Vart jag än är någonstans så är det med mig. Det kommer aldrig att lämna mig. Om de fängslar mig så får jag vara själv. Jag får dyrka Allah i ensamhet. Om de dödar mig så blir jag martyr. Och om de utvisar mig från mitt land så får jag åka på semester. Och han var till och med ibland lycklig över att bli fängslad. Över att få var ensam och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, sitta och tänka på Allah och så vidare. Och han sa en gång då han var fängslad i fängelsehålan, han sa: om jag skulle fylla hela denna fängelsehåla med guld så skulle det inte kunna motsvara den tacksamhet som jag har mot dem, yani för allt det gott som de orsakade mig med att fängsla mig i den här fängelsehålan. Jag skulle aldrig kunna tacka dem. Det skulle inte motsvara den tacksamhet jag vill visa dem. Men jag skulle fylla detta, denna fängelsehåla, med guld. Och i fängelse brukade han säga i sujud: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatika ma sha Allah. Allah, hjälp mig att minnas dig, att tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt, så som du vill. Och han brukade säga: el mahbus men hubisa qalbuhu an rabbihi ta'ala, den fängslade är den vars hjärta är fängslat från Allah. Wal ma'sur men asarahu hawahu, och fången är den som är fången av sina lustar och begär. Yani, den som är fängslad, det är inte han som sitter i handbojor eller inlåst i fängelse. Den som är fängslad är den vars hjärta är fängslat från Allah. Och den som är fånge är den som är fångad av sina lustar och sina drifter. Och så säger Ibn al-Qayyim: wa alim Allah, Allah vet att jag aldrig har sett någon som har haft ett sånt gott liv som honom. Jag har aldrig sett någon som har levt så lyckligt som honom, fast det att han hade det så svårt. Diq al-ish, han var väldigt fattig. Han var långt bort från all slags rikedom, utan han levde i dess motsats. Och han var ständigt fängslad, hotad och förföljd. Och fast allt detta, kan atyabu nas ishan, så var han den av folk som levde lyckligast. Alltså han levde, han hade en sånt lyckligt liv. Och ashrahahum sadran, hans hjärta, hans bröst var väldigt då vidgat. Och den personen som hade det starkaste hjärtat och lyckligaste själen, och man kunde se hur han njöt på hans ansikte. Och han sa: om vi blev rädda eller fick konstiga tankar, om vi kände svårigheter i detta liv, så brukade vi gå och sitta med honom, och vi bara såg honom och lyssnade på hans tal, och allt det som vi hade inom oss försvann. Och det blev istället totala motsatsen. Att vi blev glada, vi mådde bra, vi fick styrka, övertygelse och frid. Så säger han: Subhana man ashhada ibadahu jannatahu. Nam. Upphöjde han som visade hans slavar hans paradis innan det att de fick möta honom, och öppnade dess dörrar i detta världsliga liv, livet där man agerar, och de fick känna av dess lukt, den goda doften från paradiset, vilket skulle då uppmuntra dem till att tävla, till att uppnå höga nivåer i paradiset. Yani au kama qal. Så personen som känner av den här lyckan, yani det är som att han känner lukten av paradiset, och det driver honom till att göra ännu mera goda gärningar och sträva efter att komma in i paradiset. Han sa vissa av al-arifin, vissa kunniga om Allah subhanahu wa ta'ala, de sa: om konungarna och deras söner visste hur vi har det, visste vilken fröjd vi finner oss i, så skulle de försöka ta det ifrån oss med deras svärd. Genom konungarna som har allting världsligt, om de visste hur bra vi har det, så skulle de försöka ta det ifrån oss med sina svärd. En annan sa: Masakin ahl dunya, folket som är fästa vid det här världsliga livet, de är masakin, de är förlorare, de är bedrövade, de har ingenting. De har lämnat dunya utan att smaka det sötaste som finns i dunya. Och man sa: vad är det sötaste som finns i dunya? Han sa: kärlek till Allah, att känna till Allah och att minnas Allah. Spanan. Yani de försöker att samla på sig dunya dag och natt, eller hur? Folket av dunya. Pengar och slott och bilar och allting. För att smaka allting gott som finns. Alkohol och narkotika. Vad det nu kan vara för någonting som de tycker är gott. Men de missar det största och viktigaste av allt. Att älska Allah. Att minnas Allah. Och att känna till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan man från Salaf, han sa: jag känner stunder i mitt liv. Och jag tänker för mig själv. Om folket av paradiset mår som jag gör nu, då kommer de sannoliken att vara lyckliga. Och så säger han att, att älska Allah, att känna till Allah och att ständigt minnas Allah, att känna frid i hjärtat vid att minnas Allah, att särskilja Allah med kärlek, med fruktan, med hopp, med tillförlit och med dyrkan, tills det att Allah är han som tagit över ens vilja och ens begär. Det här är det världsliga paradiset. Det här är den världsliga na'im, fröjden som ingen fröjd kan liknas vid. Och det är detta som är qurrat a'in al-muhibbin wa hayat al-arifin. Det är det som får folk att njuta och fröjdas. Och han nämner också här att folk njuter av dessa människor i enlighet med hur mycket de njuter av Allah. Det är också en annan sak att folk ibland, de njuter av att träffa en broder eller någon speciell person som inshallah är nära till Allah, i enlighet med hur mycket han njuter av att minnas Allah subhanahu wa ta'ala och så vidare. Han nämner i punkt 36 att dhikr är ett ljus. Dhikr nur li dhakir fi dunya. Dhikr är ett ljus för personen som minns Allah i detta liv. Ett ljus i hans grav. Ett ljus på återuppståndelsen som kommer att gå eller lysa upp framför honom på as-sirat, på bron över helvetet. Så ingenting har lyst upp folks hjärtan, deras gravar, med någonting som kan liknas vid att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns inget ljus som kan liknas vid detta. Och så lämnar han versen där Allah ta'ala säger: وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Är den som var död, som vi gav liv och vi gav honom ett ljus som han kan gå med bland folk, att jämställa med den som går i mörker och inte kan komma ut därifrån. Surat Al-An'am 122. Han säger, den personen som Allah gav liv och ett ljus, är den troende som Allah gav ett ljus till. Han gav honom då iman och kärlek till Allah och kunskap om Allah, och lät honom minnas honom, minnas Allah. Och den andra personen som är som en död, som går i mörker, är personen som är rafil, som försummar, som glömmer bort Allah Azza wa Jal, och den som vänder sig bort från att minnas Allah och att älska Allah. Så han säger: "Al-sha'n kullu sha'n wal-falah kullu al-falah." Det viktiga och all framgång ligger i ljuset, och all motgång och all förlust ligger i att förlora detta ljus. Och därför brukade profeten alaihissalam jubalig, nästan överdriva, i att be Allah om ljus. Då han bad att Allah ska ge honom ljus i hans kött, i hans ben, i hans kropp, i hans hår, på hans skinn, i hans hörsel, i hans syn, över honom, under honom, på höger sida, på vänster sida, bakom honom, framför honom. Och så sa han: وَجَعَلْنِي نُورًا, och typ, ge mig ljus. Så profeten a.s. bad Allah om ljus, och detta finns i Sahih Muslim. Så han säger här att han bad hans herre tabaraka wa ta'ala att ge honom ljus. Fi dhatihi al-dhahira wal-batina. Att fylla honom med ljus på insidan och utsidan, och att omsluta honom med ljus från alla håll och alla kanter, och att göra honom typ wa yaj'ala dhatahu wa jumlatahu nura, och att göra honom upplyst. Och så säger han att Allahs religion är ljus, Allahs bok är ljus, hans hem som han har förberett för sina awliya är ljus som lyser, yatala'la, som typ blinkar, och Allah ta'ala, tabaraka wa ta'ala, är ljuset av himlarna och jorden, och från hans namn är en nur, ljuset som har lyst upp allt mörker, yani ljuset från hans ansikte som har lyst upp allt mörker. Och Ibn Mas'ud brukade säga att hos eran herre finns det ingen dag och ingen natt, utan det är ljuset från hans ansikte. När ljuset då lyser upp himlarna och jorden, ljuset från hans ansikte. Och därför sägs det också att i paradiset finns det ingen sol, utan ljuset i Jannah kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah säger: wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha, att jorden lyses upp av dess herres ljus. Och Ibn al-Qayyim säger att då Allah ta'ala kommer för att döma mellan folk på domedagen, så lyses allting upp från Allahs ljus, inte från solen eller från månen, för solen och månen kommer att försvinna, deras ljus kommer att slockna, och Allah ta'ala, det är hans ljus som kommer att lysa, och att Allahs hijab är av ljus. Som det har sagts i en hadith, att hijabuhu nur, att Allah har en hijab, och ordet hijab betyder inte bara det som kvinnan har på huvudet, utan hijab på arabiska kan betyda som ett skynke eller någonting, ett hölje, någonting som är mellan dig och någonting, ett draperi eller skynke eller någonting. Det finns en hijab då, mellan oss och Allah Ta'alas ansikte. Och om denna hijab skulle tas bort, då skulle ljuset från hans ansikte bränna upp allting som hans syn kan nå. Det är också en av anledningarna till varför vi inte kan se Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv, men inshallah ta'ala i nästa liv kommer vi att kunna göra det. Som då Allah ta'ala visade en liten del av sig själv för berget, som ni vet i berättelsen om Musa alayhi salam. Och berget blev till stoft, till pulver. Och Musa alayhi salam svimmade. Och sen, mashallah, författaren fördjupa sig i den här frågan i mer än 30 sidor, och vi hoppar till nästa punkt. Men generellt att då dhikr är ljus, eller hur? Det ger människan ett ljus, lyser upp hans hjärta, lyser upp hans ansikte, lyser upp hans grav, och ett ljus på domedagen. Han säger punkt 37 att dhikr är ra'sul umur, huvudsaken, och det är typ målet till att nå Allahs wilaya, till att komma nära Allah subhanahu wa ta'ala. Så den personen som har öppnat dörren till dhikr, alltså som gör mycket dhikr av Allah, har öppnat dörren till Allah azza wa jall. Så låt han rena sig för att träda in hos Allah azza wa jall och få allt som han vill. För den som finner Allah kommer att finna allting annat. Och den som missar Allah kommer att förlora allting annat. 38. Han säger hjärtat har ett tomrum. Och hjärtat har en faqa, en slags fattigdom. Hjärtat har ett behov. Det har ett tomrum och har en slags fattigdom. Och det finns ingenting som fyller detta tomrum och denna fattighet annat än att minnas Allah Azza wa Jal. Som hjärtat ständigt minns Allah. Genom hjärtat minns Allah, då kommer tungan också att minnas Allah. Och det är detta, denna dhikr som kommer att fylla hans tomrum. Och det som kommer att göra honom rik. Och han säger personen kommer vara rik även fast han inte har pengar. Han kommer vara mäktig utan att ha stöd från släktingar. Och han kommer att vara också mäktig utan att ha makt. En utan sultan, utan att ha någon slags positioner i samhället. Till motsatsen från personen som glömmer Allah. Han kommer känna tomhet och fattigdom i hjärtat även om han skulle vara rik. Han kommer vara svag och betydelselös även om han har den bästa släkten eller han har makt på sin sida. Och det här vet vi att kuffar och många som är borta från islam, de har den här tomheten i hjärtat, eller hur? Det saknas alltid något. Eller hur? Det finns något som pengar inte kan köpa. Eller hur? Och det är detta. Folk som man säger har allt. Många av dem tar självmord. Många dricker, många knarkar för att fly från verkligheten. Vissa andra äter piller för att fylla detta tomrum. Eller gör saker som är fel och så vidare. Men det kommer aldrig att gå så länge de inte vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Punkt 40. Dhikr väcker hjärtat från dess sömn. Och från dess slummer. Han säger om hjärtat sover, är frånvarande, så missar det vinsten som den kan uppnå. Det finns en slags handel som försiggår i det här livet, eller hur? Där man kan vinna belöning i nästa liv. Personen som då är frånvarande och sover, vars hjärta sover, missar allt detta. Men om hjärtat väcks av dhikr och han lär känna till, han förstår sig på hur mycket han har missat då kommer han ta saken på allvar och försöka ta vara på det som finns kvar av hans liv. Och det enda som väcker hjärtat är vikr av Allah, att minnas Allah subhanahu wa ta'ala.
Är det handel eller för nästa liv eller?
Nej, men mutajara, självklart. Personen som gör mycket dhikr, dhakir, är nära till den som han minns. Yani, den som minns Allah mycket kommer vara nära till Allah. Och detta kallas på arabiska för al-ma'iyya. Att Allah är med dig. Al-ma'iyya. Att Allah är med en människa. Och han säger, denna ma'iyya är mer specifik än att Allah är med dig med sin hörsel, sin syn, sin kunskap. Utan denna ma'iyya innebär att Allah är nära dig med sin wilaya. Att du är nära Allah i din wilaya kan översättas till vänskap. Eller att man kommer nära Allah subhanahu wa ta'ala. Man blir någon som är nära till Allah. Du blir älskad. Du får seger. Du får framgång. Som Allah säger, inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah är med dem som fruktar och dem som gör det rätta. Surat An-Nahl 128. Wallahu ma'as sabirin. Allah är med de tålmodiga. Surat Al-Baqara 249. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Allah är med dem som gör det goda, det rätta, al-muhsinin, på bästa sätt. Al-Ankabut 69. La tahzan inna Allah ma'ana. Frukta inte Allah. Frukta inte. Eller var inte ledsen. Allah är med oss. Och det här sa ju profeten a.s. till vem?
Abu Bakr
radiyallahu anhu. När de var i grottan. När de utvandrade från Mekka till Medina. Och blev förföljda av icke-muslimerna. Och ni vet den kända berättelsen när de stod vid ingången till grottan. Och Abu Bakr han sa i Rasulullah, om de bara kollar ner så kommer de att se oss. Så då sa han där att Abu Bakr, vad tror du om ett sällskap av två där den tredje är Allah? Yani, la tahzan inna Allah ma'ana. Frukta inte, var inte ledsen, Allah är med oss. Så det finns en generell ma'iyya, alltså att Allah är med alla människor. Han är över sin tron, över sin arsch. Men man säger att han är med alla med sin kunskap, med sin syn och sin hörsel, sin makt. Men Allah med sin essens är över sin arsch. Så den här ma'iyya är generell. Alla är inte frånvarande. Eller man kan säga att ja, från någon eller något. Han vet allt, han ser allt och han hör allt. Och så finns det ma'iyya khasa. Den mer specifika ma'iyya där Allah är med en slav, hjälper honom, ger honom seger och framgång, älskar honom och så vidare. Och det är denna som han säger man kan uppnå genom att ständigt minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och som det har nämnts i en hadith Qudsi, att Allah ta'ala säger, ana ma abdi ma dhakarani wa taharrakat bi shafatahu. Jag är med min slav så länge han minns mig och han släpper rör sig i att minnas mig. Ja. Nästa punkt. Att dhikr kan jämställas med att fria slavar, att spendera pengar, att köpa hästar och skänka dem fisabilillah till jihad. Och det kan också likställas vid att använda svärden fisabilillahi azza wa jall. Och han nämner hadithen som vi tidigare nämnde, där profeten alaihi salam han sa, den som ser لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 gånger per dag får belöningen av att han har släppt 10 slavar. Och en annan hadith som författaren också har nämnt tidigare från Abi Darda, där profeten a.s. han sa: ska jag inte berätta för er vad den bästa av gärningar är? Och vad som är högst hos er konung, yani Allah. Och den som har den bästa och högsta nivån. Och vad som är bättre än att skänka pengar och guld. Och vad som är bättre än att möta fiender och att ni strider mot dem genom att hugga mot deras nackar eller att de hugger mot er. Då sa jag, belaya Rasulallah, berätta för oss. Han sa, dhikrullah, att minnas Allah. Yani bättre än jihad och bättre än att spendera guld och silver fi sabilillah och ha då den högsta av nivåer. Och den hadith finns i Tirmidhi och Al-Hakim säger att den är autentisk. Punkt 44. Att dhikr är toppen av tacksamhet. Den som inte minns Allah tackar inte Allah. Man kan inte vara tacksam till Allah om man inte minns Allah. Al-Bayhaqi nämner från Zayd bin Aslam att Musa alayhi salam sa till Allah: Herre, du har visat så mycket nåd över mig, så berätta någonting som gör att jag kan tacka dig otroligt mycket. Och då så sa Allah: udhkurni kafiran, minns mig mycket. För om du minns mig mycket så har du tackat mig mycket. Och om du glömmer mig så har du varit otacksam. Fakat kafartani. Och profeten a.s. brukade minnas Allah i alla hans tillstånd. Eller hur? Som Aisha sa, att profeten a.s. kana yadhkur Allah ala kulli ahyani. Brukade minnas Allah i alla hans tillstånd. Och han säger med Qaim, det finns inget undantag som nämns här. Utan han brukar då minnas Allah alltid, vare sig han var med tahara eller janaba. I ren tillstånd eller oren tillstånd. Men vad gäller när man utför sina behov, så vet vi inte. För ingen bevittnade vad han gjorde när han utfärdade sina behov. Men han lärde oss adhkar som vi säger innan vi går på toaletten och efter det att vi kommer från toaletten, vilket också bevisar hur mycket vikt han la vid just dhikr. Och till och med när personen har umgänge med sin fru, så är det rekommenderat att han gör dhikr, att han säger bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannibna shaytana ma razaqtana. Men vad gäller att minnas Allah när man utför sina behov, så och när man har umgänge, så säger vi så här, att det är inte ogillat med hjärtat. Det är inte ogillat att göra det med hjärtat. För typ, han säger det, hjärtat måste minnas Allah. Och det går inte att hindra hjärtat från att minnas Allah. För då Allah är den man älskar mest av allt. Och om man skulle kräva att människan ska glömma bort Allah när han utför sina behov eller är med sin fru, så är det att kräva av honom någonting han inte klarar av. Men vad gäller att minnas Allah med tungan när man utför sina behov eller har umgänge, så är det någonting som inte är rekommenderat för oss. Och ingenting som profeten a.s. har uppmuntrat oss till. Och ingen av sahaba har gjort det heller. Och just det här med att dhikr är tacksamhet och att de hör ihop. Nämns i hadith Mu'ad radiyallahu anhu att profeten alayhi salam han sa: Wallahi ya Mu'ad, vid Allah Mu'ad, så älskar jag dig. Fala tansa an taqul dubura kullu salatin, så glöm inte bort att du säger efter varje bön: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allah, hjälp mig att minnas dig, att tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt. Berättad av Abi Dawud, och den är autentisk. Så han nämnde här både dhikr och shukr. Att minnas Allah och att tacka Allah. Och den här duan är då rekommenderat att säga efter bönen. Och det finns ikhtilaf. Frågan kom sist, tror jag. Ska man säga det efter teslim eller före teslim? För ordet dubur på arabiska kan betyda i slutet och kan betyda efter. Allah alam. Vissa av ulema säger innan teslim och andra säger efter teslim. Och om jag inte minns fel så säger vissa att du kan faktiskt säga den både före och efter. Så Allah nämnde här dhikr wa shukr. Som Allah också nämner i Koranen. Fadkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Minns mig så ska jag minnas er. Tacka mig och var inte otacksamma. Surat al-Baqarah 152. Så han säger för dhikr wa shukr jima' as-sa'ada wal falah. Så att minnas Allah och att vara tacksam är nyckeln till framgång och lycka. Punkt 46. Vi ska till 50 inshallah. Han säger att hjärtat blir hårt och ingenting mjukar upp hjärtat annat än att minnas Allah Ta'ala. Så personen ska bota sitt hjärta genom att minnas Allah. Genom att ha ett hårt hjärta är en sjukdom. Och hur gör man hjärtat mjukt? Jo, genom att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Hammad bin Zaid berättar från Al-Mu'alli ibn Ziyad att en man sa till Al-Hassan, Hassan al-Basri, han sa, ja Abu Sa'id, jag klagar över, eller jag vill klaga över mitt hårda hjärta. Och då så sa Al-Hassan till honom att mjuka upp det genom att minnas Allah. Mjuka upp det genom att minnas Allah. Och han säger Ibn Qayyim att ju mer man glömmer Allah, ju hårdare blir hjärtat. Och när man minns Allah så mjukar man upp hjärtat. Så som rasas, så som typ bly smälts i elden. Och det finns ingenting som mjukar upp hjärtat som dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och inshallah någon gång kan vi också gå igenom det här med vad är det som ger människan ett hårt hjärta och ett friskt hjärta och så vidare. Han nämner också som punkt 47 att dhikr är hjärtats botemedel och att glömma Allah är hjärtats sjukdom. Han säger folks hjärtan är sjuka och botemedlet är att ständigt minnas Allah. Makhul, en av salaf, sa att minnas Allah är shifa, botemedel. Och att minnas folk, eller tänka på folk, är en sjukdom. Så om du tänker på Allah kommer han att hela dig och skona dig. Och personen som glömmer Allah kommer då att få ett sjukt hjärta. Fyrtioåtta. Att dhikr är grunden till al-muwala. Att bli en wali till Allah subhanahu wa ta'ala. Någon som kommer nära till Allah. Att vara nära Allah. El-Wali. Awliya. En som Allah älskar. Och att glömma Allah och vända sig bort från Allah är grunden till att bli en fiende till Allah. Och han säger att en slav fortsätter att minnas Allah så mycket tills det att Allah Ta'ala älskar honom och tar honom till wali. Och en person fortsätter att ständigt glömma Allah tills det att Allah hatar honom och tar honom till fiende. Al-Auza'i sa till Al-Hassan ibn Atiyya alltså det värsta en person kan göra mot sin herre är att hata att Allah nämns och hata de som nämner Allah. Den personen, han säger Ibn Qayyim, som får det här hatet är en person som har vänt sig bort från Allah. Det är endast de som kommer hata att man nämner Allah eller hata de som nämner Allah. En person är gafil. Han försummar och negligerar Allah subhanahu wa ta'ala att minnas Allah. Tills det att han tar sig bara längre och längre och längre bort. Och till slut börjar han att ogilla de som nämner Allah och att nämna Allah. Och den sista punkten. 49. Att det finns ingenting som har där en person kan tillfoga sig Allahs välsignelser med någonting som kan liknas vid dhikr. Det som ger människan ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala mest av allt är att han ständigt minns Allah azza wa jalla. Och det är också något som hindrar straff och motgångar. Så han säger dhikr är jallabun lil ni'am. Det tillfogar människan eller ger människan välsignelse och skyddar honom från prövningar eller från motgångar. Som Allah säger inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Allah försvarar de som tror. Genom han försvarar dem i enlighet med deras iman. Ju starkare iman, ju starkare och ju mera kommer han att skydda och försvara dem. Och ens iman blir starkare av att göra mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Så personen som har den bästa eller mest fullbordade iman är den som minns Allah mest eller på bästa sätt. Och då kommer Allah ta'ala att skydda och försvara honom ännu mer. Och den som har svagare iman och mindre dhikr kommer att få mindre beskydd och mindre hjälp. Och Allah ta'ala säger också وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Då är den här ropade ut att om ni tackar mig så kommer jag att öka, jag kommer ge er mera. Surat Ibrahim vers 7. Yani, om ni tackar Allah kommer ni att få mer. Och han säger dhikr ra'su shukr, att minnas Allah är toppen av tacksamhet. Så att tacka Allah ger människan ni'am, ger människan välsignelser och ger honom mer och mer. Att ständigt vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala över det man har fått. Och vissa av salaf, han nämner att de säger ma aqbaha al-ghafla an dhikr man la yaghfal am birrik. Vad är mer avskyvärt än att glömma bort den som aldrig glömmer bort att vara god mot dig? Eller hur? Hur kan man glömma bort den som ständigt är god mot dig? Ständigt. Så varenda hundradel, varenda sekund. Att du andas i en ni'ma. Varenda andetag. Varenda slag hjärtat slår i en ni'ma. All mat, all dryck. Att du varenda gång du ser, hör, i en ni'ma. Som Allah ständigt ger dig och låter dig ha. Hur kan vi glömma bort honom? Vad är värre än det? Än att glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala. Så dessa var några nyttor som Ibn Qayyim nämnde med dhikr. Och inshallah fortsättning följer i lektion 3. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Och